Sportbladet Allsvenskan presenteras av Snabbare.
Och så hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Patrik Styket, jag sitter här med Makoto Asahara, tillbaka i Sverige igen efter ett äventyr borta. Vad är det för land du åker till nu?
Det är ju landet borta i Fjärran Öst.
Moderskeppet.
Ja, det är ju dit. Jag bosätter mig där en gång per år. De börjar bli vana vid det där borta också, kan jag säga. Överväger att stanna varje gång. Men nu är man här igen.
Nu är du tillbaks. Och Micke då i landet till väster. Kanske inte moderskeppet på samma sätt, men ändå en trivsam tid i Norge. Vi pratade om det lite innan här, att det drar ihop sig till crunch time i fotbollen där borta.
Det kan man säga. Det kan man säga. Så att, nej, vi har sex extremt viktiga matcher kvar där vi åkte och möter lag runt om oss i tabellen. Så att det blir skarpa läger, men också kul såklart.
Ja, härligt. Hörde ni, vi har haft ett landslagsuppehåll. Det har ju varit spännande på många sätt, frustrerande på vissa sätt. Jon Dahl Tomasson har fått sparken. Vi har ett U21 landslag som har gått på pumpen två gånger om. Det har varit ganska skrala resultat för de allsvenska lagen i Europa den senaste tiden. Samtidigt så har vi liksom kanske aldrig haft så här mycket storstjärnor ute i storklubbarna ute i Europa. Det är någonting som inte sitter ihop här med svensk fotboll just nu. Vi ska såklart prata lite grann om helgen som kommer. Vi ska prata om derbyt. Men jag ville bara liksom hänga kvar lite vid den här känslan som jag har i alla fall. Att det är någonting som är lite ruttet i svensk fotboll just nu. Jag vet inte, delar ni den känslan med mig?
Ja, alltså det såklart att det krävs speciella omständigheter för att ett svenskt fotbollsförbund ska sparka en förbundskapten, om vi börjar där. Det har ju aldrig hänt förut och nu har det hänt.
En liten Olle Nordin kanske.
Han var inte sparkad ändå. Nej. Det var ändå ett kontrakt som gick ut. Det var ett VM som avslutades med 1-2, 1-2, 1-2. Det fanns ändå någonting där på så vis. Och där har vi sett tränare eller förbundskapten som inte fått fortsatt förtroende fast de har velat fortsätta. Men i det här fallet är det en regelrätt sparkning. Jon Dahl Tomasson var ju själv inne på det. Att ja, jag har fortfarande ett kontrakt, jag är mitt inne i kontraktet och mitt inne i den här this campaign, och han fick ju inte fullfölja den. Men sen blir det ju såklart extra krisstämpel av att U21-landslaget bestämmer sig för att förlora med 6-0 mot Polen dagen efter. Det är inte några smickrande siffror direkt, och Bäckströms U21-landslag har ju inte rosat marknaden i kvalet heller. Sen om det här är någon liksom signal på att det är någonting ruttet i svensk fotboll hela vägen ner i ungdomsfostran, så långt kanske vi inte ska sträcka oss riktigt. Men jag tror ändå att det finns ett problem i att vi fostrar ju spelare som kanske är mer lämpade för att lyckas individuellt på stora scener i stora klubbar och som är anpassade för internationella toppfotbollen i klubbnivå, snarare än att fostra spelare som bygger starka landslag. Det tog ett tag för Norge att lösa den där ekvationen, om vi säger så. Nu kommer de ju ta sig till ett VM. Men såklart att det är oroväckande, med tanke på att vi har ju inte riktigt de här spelartyperna som limmar ihop laget, för att alla fostras något på samma vis. Så man ska dra det väldigt enkelt och kortfattat och ur ett lekmannaperspektiv.
Ja, borta där du bor, Micke, i Norge, där har man lite så här liknande situation, att man har storstjärnor, ett gäng ute i de största lagen som drar massa rubriker, men där har man ju verkligen, där är situationen annorlunda, om man säger så. Där är det klang och jubel varje gång landslaget ställer upp.
Nu har de ju, jag kan säga så här, om vi ska vara helt brutalt alla, så var det faktiskt inte så när Solbacken tog över, så hade han faktiskt det första kvalet han hade, så var det inte så. Nu har de ju hittat formen för det, så att det ska man ju vara medveten om, att det går ju upp och ner, men nu har de ju uppenbarligen hittat vägen in, och deras ska säga, storstjärna har verkligen levererat till landslaget, samt att de har en hel del jävligt bra så kallade, liksom, de lagspelarna i landslaget är ju liksom också spelare som spelar i Atletico Madrid och så vidare, så att det är som att det inte bara är Erling Haaland och Ødegaard som är de stora stjärnorna där egentligen, de har ju flera. Men att om jag vill gå tillbaka till det här med svensk fotboll. Är svensk fotboll rutten? Absolut inte. Är det här ett uppvaknande? Svar ja. Jag vill se det så. Att liksom att Vi gör väldigt många goda saker i svensk fotboll, ser man till vilka förutsättningar vi har, framförallt med, både med ekonomi och till ja, de nedsidorna kring klimatet. Men det är ett uppvaknande kring att vi inte får glömma bort det som har gjort svensk lagidrott bra, att vi ska fortfarande ska ha det i botten, och så ska vi addera det med individ liksom, med inriktad verksamhet och få individen i fokus och allt det där typ så. Men vi får inte glömma bort att den kollektiva delen och de framgångsfaktorerna som har gjort svensk lagidrott bra, de får vi inte glömma bort. Och det tror jag bara blir liksom att det blir ett uppvaknande kring det. Det tror jag är viktigt. Det tror jag är bra faktiskt.
Ja, vi har ju pratat mycket om sättet som de allsvenska klubbarna kanske till viss del kommunicerar om sina talanger och sina spelare de fostrar, att det är väldigt mycket nu ska vi balansera böckerna mer än någonting annat. Kan det påverka, tror ni, att vi får det här avståndet mellan resultat i landslagen, kanske resultat i klubblagen till viss del, trots att vi har stora stjärnor ute i Europa som gör det jättebra?
Alltså till viss del såklart, men sen tror jag grundproblematiken, när man tar det för liksom herrlandslaget, så är grundproblematiken att de hade ett system som var naivt och inte fungerade, och som dessutom inte hade de liksom grundpelare och stöttespelare som möjliggjorde att det här skulle kunna bli ett fungerande system. Det var för komplicerat. Och sen är det ju intressant med landslagsfotbollen att den här pendeln svänger åt liksom ena extrema hållet efter det andra hela tiden. Ena stunden ska man ha någon som förespråkar en jätteoffensiv fotboll, man ska spela roligt och glatt och det ska liksom frigöra potentialen. Under Erik Hamrén var det Zlatan som skulle frigöras, nu under Jon Dahl Tomasson så är det Isak och Kulusevski och Gyökeres och alla andra unga talanger som har kommit upp. Men å andra sidan så kan det också bli till exempel Lasse Lagerbäck, Jan Andersson, som kanske bara var snarare ett kollektiv primärt som byggdes. Vi måste hitta någon form av mellanväg, måste hitta en lagom väg på något vis i nästa förbundskaptens utnämning. Och det där gäller väl även liksom de yngre generationerna också. Men jag tycker sen att det är ganska svårare att liksom analysera och sätta krisstämplar på U21-landslag och ungdomslandslag, som vart primära syfte ska vara att fostra spelare. Det ska inte vara att vinna matcher egentligen. Så...
Alltså jag kan säga ett U21-landslag, det är inte utveckla spelare gör ju klubbverksamheten varje dag, där utvecklar man spelare. Landslagen för mig, det måste vara en resultatinriktad grej. Jag menar, om man spelar ett EM-kval så är det att ta sig lite, att utveckla spelare med den dagliga träningsverksamheten, det gör man ju på träningsplanen hemma. Det man gör på landslagssamlingar, det är ju, man tränar ju tre gånger där man tränar taktisk träning. Där tar man inga stora steg i verk. Det är ju matcherna och resultatet som för mig är, det är glasklart på landslagsnivå.
Påverkar de här sakerna varandra, tror ni? Alltså en framgång för A-landslaget, framgång för U21-landslaget, framgång för allsvenska lag i Europa. Kan de här liksom på något sätt påverkar varandra, tror ni? Vad säger du, Micke?
Alltså jag har väldigt svårt att se om Häcken förlorar en match i Conference League, Europa League eller Conference League?
Conference League.
Conference League. Mm. Om de spelar i Conference League en match och förlorar där, kopplingen där mellan att Sverige förlorar mot Kosovo, den är väldigt liten. Jag är helt inne på den säger nu i studion kring det här med det svenska landslaget, att A-landslaget, att riktningsändringen blev alldeles för stor. Att spela offensiv fotboll, det och ta nya grepp, det tror jag absolut att vi behöver. Men att det hade som räckt liksom med att vi hade behållit de grundpelare som vi har haft i svensk fotboll som i decennier, och så adderat skickliga spelare och lite förändringar, så hade vi fått det där. Och det är så Norge gör exempelvis. Men då istället ska man göra en total riktningsändring och dra pendeln extremt i. Och det är precis som ni är inne på, liksom att det finns en tendens att, liksom, att jag brukar säga så här, att man blir som tränare, så blir man rekryterad och avsatt av samma anledning. Och det är klart att Jon Dahl Tomasson blir rekryterad för att han implementerar en ny internationell idé. Men han drar det så till sin spets, så han blir också avsatt av samma anledning. Och jag tror jag är helt också inne på att man måste hitta balansen i det där. Så jag tror liksom att oavsett vilken nationalitet det är på tränaren, så hitta liksom en kollektiv struktur som är enkelt att förstå, och så adderar vi individuella spelare på det och inte tvärtom. Och det är det som jag tror att det är det jag tror i framgångskonceptet.
Mm. Har du fått samtalet från förbundet än, Micke?
Det kommer jag absolut inte fått och kommer absolut inte få.
vi lämnar den här landslagssamlingen då. Vi stoppar ner den i en liten mapp och sen så skjuter vi ner den i arkivet.
Vilken
och sen
färg är på mappen?
Vad sa du?
Vilken färg är det? En blågul mapp?
Jag tror att fan den får vara röd, den här mappen, just för att det är varningsfärg på just den här mappen, att vi lämnar just den här landslagssamlingen bakom oss, att ta oss bara fram i händelse av ny kris och se hur illa det faktiskt kan gå. Och så riktar vi blickarna lite framåt då, mot den allsvenska omgången som väntar till helgen. Vi har fortfarande drama runt Europasträcket, drama runt nedflyttningssträcket eller kvalsträcket. Och en match som kommer påverka rätt mycket runt åtminstone Europasträcket, det är Stockholmsderbyt på Tre Arena mellan Hammarby och AIK. Enormt viktigt, framförallt för AIK. Hammarby kan just också då förstås säkra en Europaplats med seger här. De har ju så långt avstånd ändå med fyra omgångar kvar att det ska väl mycket till nu. Med tanke på att man åkte ner och gjorde jobbet mot Blåvitt, som man kanske inte föran trodde med formen de hade. De liksom studsade tillbaka där mot Blåvitt. Så känns det som att de ändå löste det här. Men för AIK, det är ju chans att rädda säsongen här med bra resultat, Micke. Hur tror du snacket går i AIK just nu inför den här matchen?
Jag tror att det är ju som du säger, förutsättningen är ganska klara där. Det drar ihop sig om du lag som ni hittar över andra i tabellen där. Så att det är klart att det är en extremt viktig, för alla klubbar en match är viktig, men att spela mot ett derby är ju uppenbarligen någonting extra. Men jag tror väl att Hammarby är väl det laget som jag tror ligger närmast en seger. Det känns som att AIK kämpar ju på något sätt, har ju kämpat med allt de har och så. Och det är klart att jag tror liksom att just nu så trots allt känns det som att Hammarby är i en bättre form och att de är favoriter i den här matchen. Där måste man ju aldrig räkna ut AIK. AIK är trots allt i tunga och liksom har ju trots allt ganska bra, brukar ha ett ganska bra derbyrekord. Men att Hammarby favoriter, det tycker jag är ganska klart.
De har inte vunnit ett derby i år än AIK. Det är väl tre stycken. De har inte förlorat ett derby heller på de tre de har spelat, kan ju sägas. Men det skulle väl vara första gången på över 10 år som AIK inte vinner ett Stockholmsderby under en säsong, ifall de inte då skulle lösa en seger här till helgen. Men sen känns ju Hammarby är ju oerhört stabila hemma, framför sina fans, på sin matta. AIK har ganska mycket, nu har ju de en bred trupp i ett skadefritt läge, men AIK är ju sällan i ett skadefritt läge, och där de sannolikt inte nu heller, men det är ganska mycket avstängningar på viktiga spelare, Bergsson Celina bland annat, som saknas, och det kommer ju vara ett AIK som kliver in med ganska rejäl underdog-stämpel om man bara tittar på liksom spelare för spelare, form, alltihopa. Men om det är något lag som också kan axla en underdog-stämpel och ta sönder en match på ett liksom ganska imponerande sätt, så är det ju AIK. Så att var derby lever sitt eget liv, om man bara ska slänga floskler hit och dit, och det känns sannoliken så inför söndagen i alla fall.
Ja, du var ju på Hammarbys träning igår, va? Hur var stämningen där?
Ja, men de körde ju liksom fullplanspel, öppnade med varje liksom spelmoment öppnades med en hörna, tyckte jag var lite intressant. Sen körde de ju på där, de har relativt bra läge. Nu var det flera spelare fortfarande på landslagsuppdrag som inte var tillbaka. Det är väl bara Noah Persson som man kan räkna bort, och han körde på egen hand och är inte aktuell för spel. Pavle Vagic var förkyld och borta också, men han ska vara lugnt till matchen. Så att de har ett ganska bra läge truppmässigt. Så jag tror Kim Hellberg har ganska angenäma problem att förhålla sig till när han ska ta ut laget till söndag, för det är flera spelare som knackar på dörren och vill starta, och han har en i princip skadefri trupp och laborera med här också.
Startade de med en offensiv hörna eller defensiv hörna?
Jag beror ju på om man ansåg rödvästade laget eller det gråvästade laget var liksom det primära som allting utgick från. Så. Nu var det väl rödvästare som kändes lite mer startkompatibelt får man väl säga om man tittar på det här. Men jag tror inte att det fanns några liksom startelva indikationer att dra från en träning på en onsdag för en match på en söndag. Så att,
Bra reflektion tycker jag. Men sannolikt så är det så då att då väljer de då att starta alla spelen med, eller övningarna och spelen med facilitation, vilket gör att de förutsätter att det blir, att det kommer bli AIK och signum, och så att där bara hantera de fasta situationerna, komma ur med bollen och därifrån på något sätt låta AIK springa tillbaka och vara oorganiserade. Lite grann så. Det är väl det som är de få gångerna som man får spela något öppet spel mot AIK ska man ta vara på. Så att hantera de tunga fasta situationerna och sen placera ut bollen så man kan få AIK springa hem mot eget mål.
Mm. De förväntar ju sig en tung matchbild, det framgick ju ganska tydligt, och det är konstigt om man har sagt något annat än där inför ett derby som av den dignitet som väntar. Sen verkar man väl vara, snacket är ju nu ska man säkra andra platsen. Mm. Det är inget snack om att lösa något mirakel och sänka Mjällby, utan de kan nog börja fira guld förr eller senare där i Hällevik är väl känslan. Får se om det blir på bussen till Göteborg eller inte.
Ja, jo, AIK kan ju lösa det åt ett annat. Mm. Det är måndag kväll som de spelar Mjällby. Ja, men det är intressant, för att AIKs chans i den här matchen är ju att spela rätt så. De måste ju ta ner tempot, de måste ju se till att det blir rätt upphackat, kanske inte så flödande, och det är väl det Hammarby förväntar sig av matchbilden också.
Yes.
Och det är ju lite intressant, för jag menar, AIK, jag försöker dra det lite till spets här i min på att man kan rädda säsongen och så vidare, men det här är ju den riktigt svåra matchen man har kvar. För det är ju mycket matcher runt det där strecket.
Alla matcher för AIK fotboll nu för tiden är ganska svåra. Vi ska komma ihåg vad de sysslade med innan.
Absolut, men alla matcher i Allsvenskan är svåra. Alltså det är en väldigt jämn serie på det sättet. Absolut, men det här är en match man kanske inte förväntar sig att de ska åka och ta 3 poäng. Där man inte är favorit på förhand åtminstone.
Det här låter sjukt att säga, men hade det inte varit bättre för AIK att bara ha ganska tuffa motstånd kvar så att de kan gå in med en sån matchplan som ingen skulle liksom reagera på?
Tugga taggtråd och...
Ja, alltså om de går in liksom hemma mot Värnamo, vilket vi såg hur det gick, så förväntar man ju sig att de inte ska bli liksom helt överkörda och bara backa hem, utan då har man en annat ansvar att driva upp någon form av fotbollsmatch. Och det är inte AIKs styrka den här säsongen, det ska gudarna veta, och det har sällan varit AIKs styrka, så att jag vet inte om det matchschemat är så relevant på så vis för AIK, eller att det, jag tror varje match är svår på sitt eget vis för dem, i alla fall utifrån när de spelar just nu.
Mm. När AIK spelar som de gör med de spelarna i backlinjen och hur man organiserar sig med 3 stycken där bak, så det är klart att man kan absolut spela en framåtlutad fotboll med 3 backlinjer, men hur balansen ser ut så blir det mer det hållet. Det är klart att hade han varit mer offensiva spelare i de positionerna så hade det varit annorlunda. Men det blir ju så att man får liksom, med den formen på laget så har man lite för mycket på något sätt. Det är så här, lite för mycket säkerhetsbälte på sig. Och då blir det lätt så. Att man får liksom, att man får förlita sig på andra saker och vinna matcher på.
Ja, men det är så. Och kanske är det skönt då att man har 2 av de här huvudkonkurrenterna om den sista Europaplatsen, den tredje Europaplatsen, som ju AIK har haft i egna händer.
De har sett ut och sjabblat bort den ganska många gånger också. Ja, men de precis, är fortfarande med i den matchen. Det
definitivt, men de är 1 poäng bakom Geist då, som tar emot Djurgården, som har kommit som ett spjut på slutet här. Alltså, de hade vi liksom på något sätt räknat bort ur den här Europastriden för ett antal omgångar sedan, men de har radat upp segrar på senaste tid. Nu ställs man mot guys som har möjligheten att göra något helt sensationellt den här säsongen. Jag menar, en tredje plats för guys, det är inte jättelångt bakom ett SM-guld till Mjällby i skrällnivå. Vad tänker ni inför guys Djurgården? Har Djurgården chansen att åka dit och fortsätta?
Är det guys Djurgården?
Guys Djurgården, ja, precis.
Ja, den vinner Guys.
Du tror det?
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag känner att båda har ju, som du var inne på, psyk, så är de ju i väldigt fin form, imponerat, och Djurgården har verkligen fått upp farten. Och...
det här är potentialen att bli den bästa matchen den här omgången, tycker jag. Alltså, från mitt perspektiv.
Om jag tänker rent underhållningsmässigt. Ja, det finns ju några matcher med lite läckande försvar där som skulle kunna bli ganska underhållande.
Du tänker på Norrköping-Malmö.
Förvånade när jag slutar 0-0, om vi ser så. Nej, men... jag tycker Djurgården ser ju oerhört starka ut, och det på något sätt har man ju väntat på att de ska få den här formtrenden de har fått. På ett vis förvånar inte heller att nu när de faktiskt fått lite kontinuitet, lugn. Det har ju varit en jättehektisk vinter, det var en jätterörig vår, det var ett väldigt underligt hektiskt sommarfönster för dem också. Nu har de ju sin trupp, nu har de det på plats, nu har de fått igång olika spelare. Man har en kärna på ett helt annat sätt. Och jag... tror absolut att de kan åka till Göteborg och få med sig ett bra resultat mot Gais. Det är helt övertygad om. Samtidigt som sagt, Gais fortsätter ju överraska match ut och match in. Så att, men det blir en väldigt viktig tillställning för hur vi ska summera tabellen. Det behöver man inte slå fast direkt.
Extremt imponerad av hur Djurgården har fått ordning på det, tycker jag. Där har coachat grymt bra. Så att det som du säger, som har varit väldigt rörigt till att få ordning på det, och kontinuitet och bra utveckling på spelarna. Så det är jättebra jobbat. Och sen vill jag bara säga det, som att det är klart att man kan aldrig, att Gais siktar på en Europaplats med deras resa är extremt imponerande. Däremot så, det är klart, för mig så är det totalt en stor skillnad att göra en imponerande säsong och nå en topp 4 placering än att vinna ett SM-guld.
För absolut.
Den prestationen som Mjällby gör, och inte bara vinna en säsong som man vinner i sista omgången, utan för fan, solar ju inte sig i det. Den är ju sjuklig, alltså.
Ja, de åker ju med Listerlandsflaggan här, alltså, nu. Liksom. Man släppt stavarna och bara är på väg in mot mållinjen.
Man får nypa sig överallt. Liksom så.
Det ska inte finnas där. Nej, det är så här, alltså, om Mjällby hade tagit en Europaplats, så hade inte det varit liksom så här, det är årtusendets skräll. För de har ändå varit och huggt på det här ganska länge. Men att de bara går in och defilerar hem ett SM-guld. Det ska...
vilka lag är det ute i världen som vinner en titel med den marginalen som kommer? Det är ju Bayern München som gör det. Och kanske
ja, precis. PSG.
Det är de som gör det. Det sker ju inte. De flesta omgångar så är det ju sista omgången som definierar tabellen, eller hur? Ja, i alla fall, kanske. Och sen liksom, hur mycket kommer man vinna med? Vinner man med 10-12 poäng?
Sen har jag en känsla av att som den guldfesten kommer se ut, de kommer inte skrämla ihop många poäng de sista omgångarna, utan då kommer väl slutmarginalen.
Eller så kommer de göra det. Eller så kommer de gå absolut rent också, bara kommer gå på ångerna.
Ja, precis. De kommer bara spela på ren inspiration, bara för att livet är så jävla härligt. För det vet vi ju. Alltså, fotboll är mentalt. Vi ska bara slå en kik ner mot den andra änden av tabellen, där det inte är lika fullt muntert. För vi har en blytung sexpoängare mellan Degerfors och Halmstad måndag kväll. Degerfors som ju har radat upp fina resultat den senaste tiden från ingenstans. Alltså, de såg så jävla hopplösa ut under en period i somras.
Tänk vad en striker med lite målsinne kan göra också. Med Vukojevic som kommit in där och frälst. De var första matchen de startade senast och tackade för förtroendet då också. Så att de har fått upp ångan, och Degerfors har gjort den här typen av great escapes förr. Så vi ska absolut inte räkna bort dem. Och den bottenstriden börjar bli väldigt, väldigt intressant. Och det finns några lag ovanför strecket som borde vara ganska oroliga inför slutspurten, kan man väl säga.
Ja, alltså, vinner Degerfors den här matchen på hemmaplan, vilket inte alls känns osannolikt, då är man 2 poäng bakom Halmstad. Man har potential att gå förbi Öster upp på den där kvalplatsen. Det lever i allra högsta grad där nere.
Öster är ett fungerande lag igen också. Om vi ska ha
det. Ja, verkligen. Ja.
Så har du, Sirius vet man inte var man har. Jag tror i och för att de kanske de ska vara lugnast av de som är närmast där, för att det finns en sån offensiv uppsida i det här laget som gör att de borde hålla det avståndet.
De är ju 3 poäng på 29 poäng där. Dels så har man ju poängen, med så få omgångar kvar så betyder ju varje poäng rätt mycket. Sen är det Bromma pojkarna, Sirius och Norrköping. Det är 3 lag som känns som att de svajar inte så mycket att de kommer dra sig in.
Har du sett IFK Norrköping säsongen 2025? Ja. Jag tror att de kan blanda sig i det nere, det tror jag. De borde inte behöva göra det. Men,
Nej, men de har ju en offensiv som ändå räddar dem så pass ofta att jag är inte
de har,
så
de har tagit en ny man, menar du?
Ja, det har de.
Det är väl de har.
Nej, otroligt. Är han den enskilt viktigaste spelaren för sitt lag i Allsvenskan?
Ja. Skulle jag nästan vilja slå fast. Han är ju den som har gjort flest allsvenska matcher för dem nu också. Så att, men ja, det, vem skulle det annars vara, tänker jag?
Pontus Jansson Malmö.
Pontus Jansson Malmö, ja men det är absolut. Det är en bra shout. Du, Micke, om du var tränare för ett superettanlag här, säg Västerås då, som just nu ligger på kvalplatsen uppåt. Vilket av de här lagen, Halmstad, Öster eller Degerfors, skulle du helst ta i ett kval?
Halmstad.
Det känns ju så. Det känns ju så, trots allt. För, men det är Halmstad som ligger på 13:e platsen just nu då, ovanför strecket, och har ju några poäng till godo fortfarande.
Jag tror att med den spelidén de har och den framåtlutade känslan och så, och de ställer på jag tror att Halmstad är svårare att spela på konstgräset i Västerås än vad Västerås har att spela i Halmstad. Så att jag tror att Öster helt säkert klarar sig. Det har jag sagt hela tiden. Det tror jag. Jag skulle bli väldigt förvånad om de med Robban där, om de tillar ur. Sen tror jag att det är väldigt, som du säger, Sirius, Norrköping, Brommapojkarna, de ska vara väldigt glada att de har 29 poäng, för de är ju som på något sätt instabila. Men jag tror att Halmstad, alla de här klubbarna gillar jag verkligen, men jag tror att Halmstad kan trilla dit.
Ja, två faktorer som ju kan rädda Halmstad i det här läget trots svag form, det är ju att man har ändå några poäng liksom här och nu med 4 omgångar kvar. Sen har vi då, om vi hoppar framåt en vecka, så ska ju Öster och Degerfors mötas i en den ultimata vem utmanar Halmstad, vem tar sig förbi vad ska vi kalla det när det inte är motsatsen till en seriefinal.
En sexpoängsmatch.
Ångestmöte. Det är ångestmöten som gäller för lagen där nere. Det är ju så här man vill ha det. Man vill att varje match ska betyda allt för båda lagen hela vägen in i kaklet.
Det är väldigt skönt att vi har det och Europaplatsstriden ändå att förkovra oss i under slutet. Om det inte bara var att liksom vissa lag har sprungit iväg och allt är avgjort nu när Mjällby ser till att döda all form av spänning i toppen. Så nej, det är någonting att se fram emot i alla fall. För det är många intressanta lag som är inblandade både uppåt och neråt. Där.
Ja, och sen, det blir ju som sagt en underhållande match i Norrköping också när Malmö kommer dit. För vi har ju ingen aning, vad har vi Malmö någonstans? Det är ju, det var ju varit totalt botten ur i det projektet de senaste veckorna. Kan man studsa tillbaka här nu? Det är ju ett bra lag att göra det mot. Att få in några tidiga bollar mot Norrköping som står och tittar på varandra i försvaret.
Nej, men det kan ju lika gärna sluta 8-1 i Norrköping också. Så att man vet ju liksom, det kan ju bli precis vad som helst. Ja.
Jag tror Malmö vinner den faktiskt.
Du tror Malmö vinner den?
Ja.
Gör man det så är man ju fortfarande kvar där och kan komma med lite fart. Men spelare har man liksom för att blanda sig i den där striden om Europaplatsen också.
Ja, det var ju bizarrt om Malmö löser Europa topp 3 trots den säsong de har haft.
Ja.
Kan man väl lugnt säga. Mm.
Men det
är inte otänkbart, men det hade varit bizarrt.
Det är ju en mindre skräll än några andra resultat i ligan den här säsongen. Hörrni, det är, som ni hör, det är en otroligt spännande omgång vi har framför oss. Sportbladet Allsvenskan är tillbaka på tisdag nästa vecka för att följa upp allting som har hänt då och försöka reda i de nya resultaten och de nya förutsättningarna som vi har då. Tusen tack Micke och Makoto för att ni var med idag. Ja, vi som sagt tillbaka efter helgen igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.